Välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är första Korintherbrevet vi håller på med och det är del 41.
Ja, välkomna till Värnamo kyrka. Vi ska börja på första Korintherbrevets 12:e kapitel. Men vi var inte riktigt färdiga där på 11:e kapitlet, så vi får ta det som en övergång. Vi hade läst ifrån vers, nu i 11:e kapitlet, alltså den sista tredjedelen där, från vers 27 till och med kapitlet ut, vers 34. Och där hade vi försökt att göra tydligt att nyckelordet som jag uppfattar det här, det är det som står i vers 29. Nämligen detta att urskilja Herrens kropp. Det var där man hade slarvat, milt uttryckt. Det hade man tappat bort helt enkelt. Så att det Paulus är mån om är kanske flera saker. Han vill naturligtvis tala om att Herren Jesus Kristus är i och med och under gestalten av bröd och vin. Att det verkligen är han som är närvarande i den heliga nattvarden. Men jag tror också att han vill att vi ska se och förstå att de som äter av samma bröd och dricker ur samma kalk, de utgör en helig gemenskap. Det vill säga de är Kristi kropp. Och då kan man inte behandla varandra hur som helst. En del kom ju för sent av känd anledning. Andra satt i ett annat rum. Någon satt kanske till och med ute på gården. Det var inte särskilt sammanhållen den här måltiden. Och det gjorde också att man kanske hade tankar om varandra. Man behandlades inte på ett jämlikt sätt som man kunde förvänta sig när alla de församlade ju är inlemmade i Jesus Kristus. De kunde alltså inte urskilja Kristi närvaro i gemenskapen. Och det där är någonting som har talat starkt till mig, därför att jag tror att vi behöver höra den uppmaningen och vi behöver öva oss i det också. Att när vi är samlade i tron på Kristus Jesus, då utgör vi Kristi kropp, eller vi manifesterar till och med Kristi kropp. Vi gestaltar Guds rike på jorden. Gudstjänsten som de här kapitlen handlar om, och särskilt kapitel 12, 13 och 14, ja för all del, 11 också förstås, här om nattvarden och huvudbonaden. Det är ju ett sätt att uttrycka den himmelska gudstjänsten. Det är den som ska ta gestalt här på jorden. Och så var det då och så är det också nu. Och sen alltså går han till rätta med dem i vers 30, ja i slutet på vers 29 redan. Att om man inte kan urskilja Herrens kropp, eller man slarvar med detta och slarvar med relationerna, både till Herren och till varandra, så äter och dricker man en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Det här är så här typisk retorik. Det ser att det stegrar sig. Man äter och dricker en dom över sig, därför är det många svaga, sjuka och till och med insomnade. Och han varnar till och med i vers 31 att vi skulle kunna bli dömda, alltså fördömda på domens dag. Så han tar i ordentligt och varnar ordentligt. Sen så står det i vers 32. När vi döms fostras vi av Herren. Det var ju så att i gamla testamentet, i skriften där, i de gamla skrifterna, där uppfattade man ju detta med svaghet och sjukdom som ett Guds straff. Det var i vart fall inte Guds välsignelse, utan snarare Guds straff. Eller konsekvenser av att man har gjort något oriktigt. Det här bryter ju Jesus med. För det kommer den blinde mannen till, eller han som hade fått sin syn. Och så frågar de, vem är det som har syndat? Är det han eller är det hans föräldrar? Och Jesus säger att ingen av dem hade syndat. Det var inte det. Och sedan så riktar Jesus uppmärksamheten istället på att han vill helbrägdagöra. Och han blir ju också helbrägdagjord, den här mannen. Så Jesus, han ändrar fokus. Och det tror jag att vi ska förstå att Paulus också gör här. Han säger inte att det är ett straff, utan han säger att det är en fostran. Och även om han inte, vare sig han eller Jesus, direkt går emot den där gamla föreställningen. Ja, de går emot den gamla föreställningen, nämligen om det där med svaghet och sjukdom enbart skulle uppfattas som ett Guds straff. Då går man emot det. Jesus bryter med det, som jag sa, och han vidgar förståelsen. Och Paulus vidgar det när han talar om att det kan vara en fostran. Han talar om att saker och ting samverkar till det bästa. Han talar om att man ska kunna ha frid med Gud i livets alla förhållanden, också när man är svag och sjuk. Så som jag uppfattar det, så när vi kommer in i Nya Testamentet, kommer in i vår tid, så tror jag fortfarande inte att sjukdom och komplex och svårigheter och allting, vad det är för något, bundenhet eller någon välsignelse från Gud. Men jag tror att man måste vidga förståelsen av det, så att man kan förstå att här vill Gud vara närvarande i dessa svårigheter. Han vill bära, i bästa fall förlösa oss och helbrägda göra oss. Och under alla omständigheter så är det en fostran. Det där finns i Ordspråksboken 3:12. Jag tror jag ska läsa den versen, den är välkänd. Och i den meningen kanske det är onödigt att läsa den, för det är inte något nytt på så sätt. Men jag ska läsa den i alla fall, så att vi inte har gått förbi det. Ordspråksboken kapitel 3. Den citeras sedan också i Hebreerbrevet kapitel 12, vers 6. Men Ordspråksboken 3, vers 12. Ty den Herren älskar, tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Eller i 11:e versen. Min son, förakta inte Herrens fostran, förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar, tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Och det där kommer ju igen i Hebreerbrevet. Kanske lite omodernt om vi tänker på vår egen tid, men icke desto mindre så finns det där både i Gamla Testamentet och i Nya Testamentet. Vi hade ett resonemang förresten på lunchen idag om skolan. Och det sades ju inte där förstås, men jag tänkte faktiskt den tanken också, att den här lite strängare skolgången som var förr i tiden, det där som vi inte vill ha tillbaka, den hade nog sina förtjänster. För många barn och ungdomar, inte minst tonåringar, kan behöva en fast hand. Det är säkert så, även om det inte är populärt. Nu säger Paulus att de här som är svaga och sjuka och som till och med har blivit avsomnade, man ska förstå det som en Herrens tuktan. Det står ju så i vers 11:32. Men när vi döms fostras vi av Herren. Och skälet är för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Utan det ska då tjäna till ett uppvaknande. Det ska tjäna till att vi omvänder oss. Att vi tar nya steg i tron, så att säga. Och sen så avslutar han då i vers 33. Han säger, det står mina bröder, därför mina bröder. Nu har han ju talat ganska strängt här i hela det här talet, 11:e kapitlet. Och så avslutar han med evangelium. Därför mina bröder och systrar. Jag upprepar inte det som jag sagt så många gånger. Men mina bröder, mina systrar, som ju är familjära termer. Det talar om familjegemenskapen, detta med bröder och systrar. Och det är ju så vi ska uppfatta den här måltiden. Det är ju en kärleksmåltid i hushållet, även om det är det större hushållet. Så han är alltså mån om att vi ska förstå att gudstjänsten är med kärleksmåltiden här då och idag också, är en kärlekens måltid. Det är en familjemåltid. Där kan vi inte se ner på andra, att det är slavar eller kvinnor eller barn eller att de sitter ute på gården. De måste inkluderas i Herren. Och vi ska, som det står här också, ge akt på oss själva, och vi ska vänta på varandra. Vi ska urskilja kroppen, förstå vilket sammanhang vi firar gudstjänst i, och så ska vi vänta på varandra, som det står här. Det slår mig nu, för nu har jag suttit och förberett 12:e kapitlet och en bit in där om andens gåvor. När det står här att vi ska vänta på varandra, så kommer vi se det när vi kommer in på den helige andes aktivitet och andens gåvor och manifestationer. Att den helige ande är aldrig påtvingande, utan är det någon som väntar så är det den helige ande. Och det kommer vi se här alldeles strax, redan i vers 1, 2 och 3 på 12:e kapitlet, som vi ska gå över till här nu alldeles strax. Och sen avslutar han med att säga: allt det andra ska jag ge er föreskrifter om när jag kommer. Och det, vad allt det andra är för något, det vet vi ju inte, för det står inte här. Men det är tydligt att Paulus har inte, han har svarat på deras frågor, deras funderingar, och särskilt sånt som de har varit oeniga om, och sånt som man kanske har ställt frågan mer än en gång. Han har tagit upp det i det här brevet, vi har sett att det är olika ämnen, och ändå så finns det ytterligare frågor som han inte har med här. Nu kommer det ju visserligen några kapitel till här, och sedan kommer det ett andra Korintsebrevet. Men vad han tänker på när han skriver det där, allt det andra ska jag ge er föreskrifter om när jag kommer, det vet vi faktiskt inte. Vi kan lägga märke till där bara att han skriver att han har för avsikt att komma till dem. Och det gjorde han nog också så småningom också. När han skriver andra Korintsebrevet så är det osäkert om han har varit där. Jag tror inte han har varit i Korint. Så vi får nog fortsätta med andra Korintsebrevet efter första Korintsebrevet. Men sen när vi kommer till brevet därefter, det vill säga till Romarbrevet, så är det med största sannolikhet skrivet ifrån just Korint. Så då har han kommit dit efter andra Korintsebrevet, och så skriver han Romarbrevet. Men ni ser att han skriver det här, och det kan vara bra att bara notera det, därför att det var ju också en sån där ett sånt där rykte som Paulus hade, att han inte brydde sig om, han bryr sig inte om oss i Korint, och han säger att han ska komma, men han kommer ju inte, han håller inte sina löften och så. Så därför kan det vara värt att lägga märke till det där. Nåja, det var det som Collins kallar för det fjärde tänkta talet. Och nu så har vi det femte tänkta talet framför oss. Och det är kapitel 12, 13 och 14. Och i de där tre kapitlen så är han fortfarande kvar i gudstjänsten. Det finns ju de som menar att man egentligen borde strukturera upp det så att man har kapitel 11, 12, 13, 14. Så att de hör ihop så. Och de ligger ju väldigt nära varandra. För att det är ju som sagt en fortsättning här på hur man ska bete sig i gudstjänsten. När de samlas till gudstjänst. Och då fick vi ju veta redan i första kapitlet. Och det har följt med som en underliggande som ett underliggande faktum hela vägen. Att de hade delat in sig i grupper. Apollos, Paulus, Kefas och så vidare. Det var det som spökade vid nattvardsfirandet. Och det var det som gjorde att de inte förstod att de hörde samman. Men som jag har sagt också, att jag tror inte att det var det som var problemet. Utan problemet var att de inte såg hur de hängde ihop. De kunde inte urskilja kroppen. Det var det som var bekymret. Inte mångfalden. Inte ens partierna. För det var som det stod här i 11 kapitlet 19 versen. Partier måste finnas bland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. Så det behöver inte vara något negativt att det finns en sorts konkurrens, kanske fel ord, men att det finns någon sorts spänning i alla fall, där man tävlar med varandra, som Paulus säger på ett annat ställe, i inbördesaktning, vem som kan hålla den andra för mer än sig själv. Så det var nog inte bekymret. Och när vi kommer in på 12:e kapitel så ser vi här att han gång efter annan talar just om mångfalden. Men det är en mångfald i enhet. Mångfald i enhet. Jag har sagt flera gånger att utgångspunkten för Paulus tänkande och sätt att hantera de här svårigheterna, det är att det är en eskatologisk perspektiv, som betyder att det perfekta, det fullkomliga, det himmelska är inte bara en förebild, utan det är det som ska förverkligas här på platsen. Och det kan man ju säga då är ett ouppnåeligt ideal, men det är fortfarande ett ideal. Och i viss utsträckning så är det ju uppnåeligt på så sätt att i samma grad som vi har gemenskap med Herren och med varandra. I samma grad som kärleken finns där så finns ju också förverkligandet. Mer precis än så tror jag inte man kan beskriva det. Men så finns det en annan sak också som är utgångspunkten förutom eskatologin. Eller rättare sagt, det finns en djupare utgångspunkt, och det är utgångspunkten i gudomen själv. Det vill säga Fadern, Sonen och Anden. Det är alltså ingen enfald, utan det är en treenighet. Så Gud själv är i den meningen mångfaldig. Gud själv är tre, men ändå en. Och mångfalden måste därför vara inte bara någonting som man ska stå ut med, utan mångfalden är nödvändig för att vi ska kunna återspegla något mera utav Guds storhet, utav Guds härlighet. Den är alltså positiv. Det är något eftersträvansvärt. Och när vi kommer in i 12:e kapitlet och det räknas upp olika gåvor. Och då räknas det upp 9 stycken gåvor, och de har man från tid till annan gjort stor affär utav och undervisat dem. Men jag tror att man kan säga så här som en del också undervisar. Nämligen att det är en lista med exempel på gåvor. Det är en lista på en mångfald utav gåvor. Och i Romarbrevet så räknar han ju upp ännu flera nådegåvor. Vi ska alldeles strax fördjupa oss i det. Men alltså, hans syfte är inte i första hand att undervisa om ord av kunskap eller profetia eller hur man kan urskilja andar. Jag kommer att gå igenom de här gåvorna. Och jag kommer att ta tid till det också. Men därför så är det desto viktigare att säga det här, att det fortfarande är exempel på en mångfald. När vi kommer längre in i 12:e kapitlet så är det de olika tjänsterna. Alltså att någon är apostel och någon är profet och någon är lärare. Eller för i Romarbrevet någon sköter administrationen och så vidare. Det är olika tjänster till skillnad då mot gåvorna. Det där med mångfalden kan ni se i 12:e kapitlet vers 6. Det finns olika slags nådegåvor. Och i vers 7. Hos var och en. Det är också pluralis, flertal. 11:e versen. Men allt detta har fördelat sina gåvor åt var och en. Här ser ni mångfalden hela vägen. 18:e versen. Gud har satt lemmarna i kroppen, och var och en av dem som han har velat. Vers 24. Det talar han om, också om olika. Gud har fogat samman kroppen och gett en oansenligare lem med större heder för att det inte ska uppstå splittring och så vidare. Vers 28. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter och så vidare. Så den här mångfalden är ju eftersträvansvärd. Och varje människa, det här brukar vi ju säga, så det här känner ni så väl till, men det måste sägas ändå, va? Att varje människa är ju fullkomligt unik. Och varje människa har sin kallelse, det finns en mening med varje människas liv. Och varje människa har sitt uppdrag. Och det sämsta man kan göra i ett sånt läge, det är att jämföra sig själv med andra. Det är helt meningslöst. Och ändå så är det så vanligt att man just gör det. Så därför behöver det här sägas. Inte som en självklarhet. Utan det behöver sägas som något angeläget. Som något viktigt. Och så ska vi också se på varandra. Inte att den ene är bättre än den andra. Utan att var och en är någonting i förhållande till Gud. I förhållande till sig själv. Så talas det om den här mångfalden i 12:e kapitlet. Och sen i 13:e kapitlet. Så är det som om allting, det är navet kring vilket allting kretsar. Allting sammanfattas i den gudomliga kärleken som är själva centrum i det här talet. Kapitel 12, 13 och 14. Och sen i 14:e kapitlet så fördjupar han ytterligare det som händer i gudstjänsten. Och den dynamik som finns i gudstjänsten. Och där säger han i 3:e versen, det ska vi också ha med tror jag redan från början, alltså 14:3. Den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse. Uppbyggelse är nyckelordet här. Kärleken till andra och uppbyggelsen. Jag tror det står här 7 gånger så står det uppbyggelsen. I 4:e versen så står det: den som talar tungomål uppbygger sig själv. Den som profeterar uppbygger församlingen. Det var 3 gånger. Vers 5. Det slutar med att så att församlingen blir uppbyggd. Vers 12. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Och 17. Du är rätt i att tacka Gud, men den andra blir inte uppbyggd. Och vers 26. Låt allt sluta med orden. Låt allt bli till uppbyggelse. Det är så att säga, då har vi från de tidigare talen och tidigare kapitlen klart för oss att det handlar om friden. Gud är inte oordningsgud, utan friden. Och det handlar om kärleken och det handlar om uppbyggelsen. Allt det här är sådana underliggande, bärande element i gudstjänsten. Så om vi talar om till exempel andens gåvor när vi kommer dit. Eller vi kan stanna vid en sån enkel sak som att vi är samlade 8-10 stycken och det är flera stycken olika som ber högt. Så också i det sammanhanget så ska det vara så att det blir till uppbyggelse. Man kan dela svårigheter, så missförstå mig inte på det sättet. Man kan dela svårigheter med varandra, man kan förvisso vara självupptagen, men det ska syfta till uppbyggelse. Och bönen ska vara sån så att de andra kan säga amen när man har bett. Amen är inte bara en avslutning på den privata bönen, utan det är ett instämmande från gemenskapen till den bön som har betts. Och den bön som vi har bett, den har vi bett i Jesu namn. Det vill säga, det är han som inspirerar oss genom sin ande att bedja. Det här är också en sak som kanske behöver övas. Är man inte van att be högt tillsammans med andra, så kanske kan vara på sin plats att man får anstränga sig lite, att man får göra det i egen kraft eller efter bästa förstånd. Men när vi övar det så kommer vi att bli bekväma med att be högt, och då blir vi också mer och mer lyhörda för att be efter Guds vilja och inte efter vår egen. Och ett sånt där kännetecken, det är alltså att det blir till uppbyggelse. Nå, det där var lite grann då om bakgrunden till samlingen här i kapitel 12, 13 och 14 till gudstjänsten. Om vi nu ska se på hur det är uppbyggt, så kan man väl säga att det är uppbyggt just som man har gjort kapitelindelningen. Men vi nöjer oss då med 12:e kapitlet som vi ska ha de närmsta timmarna. Så är vers 1 till och med 3 en inledning som vi kan rubricera med orden Jesus är Herren. Det är Jesus som är huvudet i församlingen. Det är Jesus som leder gudstjänsten, inspirerar i gudstjänsten. Det är han som är Herren. Och det kan också för oss låta självklart, men vi ska strax se om ni inte redan förstår det förstås. Med tanke på allt vi har sagt om församlingen i Korint, att det behövde sägas. Det var många olika krafter som verkade och drog åt olika håll. Så Jesus i centrum. Sen vers 4 till och med 11. Där räknar han upp nådegåvorna. Eller ger exempel på nådegåvor. Det finns en lista med nådegåvor här. Av 9 stycken gåvor som nämns. Och sedan i verserna 12 till och med 26. Där talar han om de olika tjänsterna. Alltså att varje person har en uppgift, har en tjänst på något sätt som vi ska inte bara förstå, hitta och förstå, utan också verka i och genom. Och sen vers 27 till och med kapitlet ut kallar jag för verksamheterna. Eller kraftgärningarna kanske man skulle säga också. Jag ska säga varför jag har gjort den där indelningen. För det här kan ju då, som ni vet, göras på olika sätt. Men om du ser i vers 4, 5 och 6 så står det: det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, Men Herren, alltså Jesus, är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, står det här. Verksamheter, sa jag. Men Gud, Fadern, är densamme. Du har alltså den treenige Guden i de där verserna som kommer till uttryck i kraftgärningarna eller verksamheterna där Guds vilja ska förverkligas. I tjänsterna där Herren Jesus Kristus verkar ibland oss. Och i gåvorna där den helige Ande utrustar oss. Och det jag gjorde nu då, det var att jag delade in det här kapitlet just efter de tre. Så att jag sa vers 4-11 är gåvorna men Anden är densamme. Vers 12 till och med 26 är tjänsterna, men Herren Jesus Kristus, kroppen är en och detsamma. Och vers 27 och kapitlet ut, kraftgärningarna eller verksamheterna som jag kallar det också, är Gud Fader själv som verkar. Så jag tänkte att vi skulle gå igenom det i de fyra delarna då, eller fyra avsnitten blir det ju. Så det första är alltså inledningen, verserna 1 till och med 3, jag läser där. Bröder och systrar, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Så det är inledningen till den här listan på nådegåvor. Och redan i första versen, eller redan i början där, så är det tre stycken så här som vi nu känner igen som kända paulinska uttryck. Ja, det första, adelfoi, alltså bröder och systrar. Det här familjära, detta med relationerna i gemenskapen. Det är alltså inte bara en samling främlingar som råkar komma tillsammans på en och samma gudstjänst, utan här är en gemenskap där man lever i familjärt förhållande till varandra. Och det andra som står här, det är ju, jag vill inte att ni ska vara okunniga. Det där är också ett uttryck som vi har stött på flera gånger. Han använder sig av det när han vill betona någonting viktigt. När han vill lyfta fram någonting viktigt. När han är mån om att de ska förstå vissa grundläggande saker. Som man bara, vissa principer som man bara måste förstå för att kunna förstå det andra. Jag vill inte att ni ska vara okunniga om detta. Du hade det i kapitel 10. Jag vill inte att ni ska... Bröder, jag vill att ni ska veta. Där är uttryckt positivt. Det börjar så, vers 10. Kapitel 10, vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta, och så vidare. Och här är det då, tar han fram det gamla Israel som ägnade sig åt avgudadyrkan och där allihopa föll i öknen. Och det slutar med uppmaningen i vers 14 att vi ska fly bort från avgudadyrkan. För det är förödande att vara kluven i sitt hjärta. Att inte vara helhjärtad i sin efterföljelse till Jesus Kristus. Det vill han att vi ska veta. Och det finns andra ställen, jag har skrivit upp här Romarbrevet 1:13, jag slår inte upp det. Romarbrevet 11:25 och andra Korintherbrevet 1:8. Sen ser jag här att det står inte, syns inte i den svenska översättningen, men en tredje sak som också står här i första versen på grekiska peride. Peride betyder ju vad detta beträffar. Alltså, hur har du översatt det innan? Vad angår, tror jag brukar stå på en del ställen. Vad angår detta? Alltså han knyter an till de funderingar som finns i Korint. Bröder, så här skulle det stå egentligen i första versen. Bröder, vad angår det andliga? Så vill jag inte att ni ska vara okunniga om de andliga tingen. Det står ju där om de andliga tingen. Så det, vi kan väl säga att det är det som är översättningen. Men peride är alltså anknytningen till det tidigare. Så de har alltså haft frågor om de andliga tingen. Och jag inbillar mig att det har varit... Det står på grekiska så står det ton pneumatikon. ton pneumatikon. Vad angår, jag vill inte att ni ska vara okunniga om ton pneumatikon. Och det här översätts lite olika i olika översättningar. Här står det andliga tingen. Jag undrar om inte det står andens gåvor till exempel i någon översättning. Är det någon som har den översättningen? Andliga gåvor står det i en översättning. Här står det andliga tingen. Men ton pneumatikon betyder egentligen bara det andliga. Så det som ligger närmast till hands att förstå det. För det kan vara både maskulin och feminin och neutrum. Man vet inte riktigt hur det ska förstås. Men jag uppfattar det nästan till en början som vad gäller det andliga. Alltså vad gäller de andliga manifestationerna. Det finns alltså någon typ av andliga yttringar när de är samlade. Hur vi nu ska förstå det. Men den här listan är säkert exempel på de andliga yttringarna. Jag kan mycket väl tänka mig att det varit andra andliga yttringar också i den här gudstjänsten. Med influenser ifrån tempelfesterna. Där de ju själva hade vuxit upp i tempelfesterna. Med både dans och vin och otukt och hela registret som fanns bland hedningarna. Han knyter ju an till hedningarna lite längre ner. Att det finns, att den kulturen finns med. Den finns ju liksom i ryggmärgen även om de har blivit kristna. Han säger ingenting här om dans, men man kan ju misstänka det. Vi hade uppe det här när vi talade om det här med huvudbonaden. Alltså att andliga yttringar också kan ha varit dans som har inte varit ren, om jag får uttrycka det så. Det har kanske funnits manipulationer, tendenser till att suggerera, profetier, höga böner, tungotal. Alltså lite huller om buller, där man inte haft ordning på vad det är som händer egentligen. Och då är det klart, då blir ju diskussionerna, vad är det för någonting som är utav den heliga ande här och vad är det som är inte av den heliga ande? Vad är det som är av anden och vad är det som är av köttet? Och de vet inte vad det ser ut eller in. Och Paulus säger det, jag vill inte att ni ska vara okunniga om sånt. Jag vill att ni ska kunna hantera, ni ska förstå det här och ni ska kunna hantera det på ett riktigt sätt. Han är inte emot att det är andliga manifestationer. Att det händer mycket som kan verka vara övernaturligt. Eller att det är mycket påverkan både från himlen och från människor. Känslostarkt kan jag tänka mig att det var också. Han har inga problem med det. Men det ska vara i frid och i kärlek och till uppbyggelse. För att knyta an till det som jag sa tidigare. När han här säger i vers 1. Ton pneumatikon, om det andliga tingen eller om det andliga. Så säger han när vi kommer ner till vers 4. Det finns olika slags, där står det charismaton, charisma. Karismatisk alltså, det ordet. Och när man fördjupar sig i de här verserna så tror jag man kan uppfatta det som så att ton pneumatikon, det kan vara andliga manifestationer av alla de slag, av alla möjliga andar. Jag fick plötsligt en bild för mig som jag såg på tv, var väl från någon hednisk stam i någon djungel någonstans där de dansar och trummar. Ni kanske sett såna här bilder själva. Det är också andliga yttringar. Jag är ganska säker på att man skulle använda det här ordet ton pneumatikon också om ett sånt sammanhang. Tror jag inte att Paulus var så vid när han skriver så här. Utan pneuma är ju också namnet på anden, alltså på den heliga ande. Så han vill väl dra det här till, han vill dra de andliga manifestationerna, knyta dem till den heliga ande. Han säger ton pneumatikon. Och när han sen säger charismaton, då charisma betyder ju nåd. Då har han ytterligare preciserat de här andliga yttringarna. Så nu handlar det inte längre om andliga yttringar vilka som helst. Utan det handlar om de som i första steget är knutna till den treenige guden, till den helige ande. Och för att ytterligare precisera de som Gud ger av nåd. Som alltså inte någon människa presterar. Och en av översättningarna som jag läste, en exeget som heter Anthony Thilston. Han översätter redan ifrån början då uttrycket ton pneumatikon med orden what comes from the spirit. Det är ju en omskrivning av ordet och en tolkning, men den kan vara ganska riktig. Alltså det som kommer av anden. av den helige ande. Men redan där tror jag att de i Korint, ja, de skulle inte kunna sagt så, va? Men Paulus säger så, och därmed så har han liksom öppnat dörren in åt ett nytt håll. De har börjat få en förklaring. Jag vill att vi tittar på första Thessalonikerbrevet som vi ju har studerat tidigare. Så vi ska inte ta det så noga, men där talas det nämligen i slutet. Om ni kommer ihåg det eller inte. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 19. Här kommer Paulus med 5 stycken uppmaningar. 5 stycken uppmaningar. Och kom ihåg det att Thessalonikerbrevet är skrivet innan Korinthierbrevet. Det är ju till och med det första. Möjligtvis att Galaterbrevet är det allra, allra första, beroende på hur man daterar Galaterbrevet. Där står det, ni som har börjat i anden ska ni sluta i köttet. Där talas det om andens manifestationer. När vi kommer till Thessaloniki, år 49, år 50, det vill säga 4 år före Korinthierbrevet, då talar han också om de här andliga manifestationerna som uppenbarligen finns i gudstjänsten. Och så ger han 5 stycken förmaningar från vers 19. Släck inte anden. 2. Förakta inte profetior. 3. Pröva allt. 4. Behåll det goda. Och 5. Håll er borta från allt slags ont. Jag vill att ni skulle se dem där, för att då ser ni att Paulus har talat om det här tidigare. Han har säkert sagt det här när han kom till Korint också. Men han säger nu i första Korintsebrevet, det är alltså någonting som vi ska lägga till den undervisning som han redan har gjort. Så när det kommer till första Korintsebrevet 12 så har inte hans inställning ändrats. Utan han vill bara precisera vad det är som gäller, och det han säger här så väldigt tydligt i tredje versen, om inte annat, det är ju att Jesus är i centrum. Jesus är Herren. Jesus är huvudet i församlingen. Så det knyts till den helige ande, det knyts till nåden i Jesus Kristus. Jesus Kristus är huvudet, han är i centrum. Han är den som vi ärar, och det är ifrån honom som de här verkningarna sedan ska komma. Verkningarna som ska stärka gemenskapen, som ska bygga upp oss i tron. Och det sker genom nåd, och det sker till Guds ära. För är det någonting vi ska säga om den helige ande, och hur vi ska känna igen den helige ande och skilja den helige ande från alla andra andar, så är det ju det att den helige ande leder oss alltid till Jesus. Alltid till Jesus. Alltid till Jesus. Och man kan när det är yttringar, andliga yttringar av vilket slag det än är, så kan man ställa sig den frågan. Ger det här ära till Jesus? Är Jesus i centrum? Är det han som bekänns? Och då kan det inte vara någon annan ande än den helige ande. Det finns inga andra andar som ärar Jesus. Men det räcker med den helige ande. Kom ihåg, säger han i vers 2, eller ni vet i vers 2, att när ni var hedningar, då drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. För det var ju så, jag har beskrivit det redan så många gånger, de här tempelfesterna, att när de försattes i extas, då tog ju andemakterna, vilka som helst, de tog ju över. Det var det som gjorde att de betedde sig på ett ofint sätt. De gjorde sånt som de själva egentligen inte ville. Sånt som de kanske skämdes för dagen efter. Därför så är det när de andra andemakterna tar över. De är tvingar, de är påtvingande. De onda andemakterna vill få oss att göra sånt som vi skäms för. Sånt som vi inte skulle göra i vanliga fall. Det är de onda andarnas, frukten av de onda andarna. Då säger Paulus, så var det ju när ni var hedningar. Nu är det tvärtom. Det var därför som jag sa tidigare också, den helige ande är den som väntar. Den helige ande är en gentleman, hörde jag en bibellärare säga en gång. Han var visst en engelsman, men i alla fall. Den helige ande är en gentleman. Den helige ande gör ingenting med mindre än att vi ber honom om det. Och jag tycker det är fantastiskt fint. Och så är det. När de var hedningar drogs oemotståndligt till de stumma avgudarna, så är det precis tvärtom nu. 1 Kor 14:26, när ni kommer tillsammans har var en något att bidra med. Det är någonting annat. Det är frivilligt. Och det gör man därför att man vill, därför att man älskar Gud och därför att man älskar varandra. Så har man något att bidra med. Men det sitter så djupt i vår mänskliga natur så att jag har väl berättat tidigare om hur det var i en av de första cellerna som jag var med i. Att efter ett år ungefär, och vi träffades ju varje vecka, så kommer det fram en person till mig och säger: Håkan, jag vill sluta i den här cellen. Ja, det var tråkigt att höra. Ja, för jag får inte ut någonting av det längre. Nähä, vem har sagt att man ska få ut någonting? Det är ju därför du bidrar. Man har inte förstått det hela tiden. Och klart, har du 8-10 stycken som sitter där och ska få ut någonting av det, då är det inte roligt att vara cellledare. Och det är inte roligt att vara pastor heller i ett sånt sammanhang. Alltså det måste till en 180 graders omvändelse här. Vi är en gemenskap där var och en har något att bidra med. Och vi gör det frivilligt, inte därför att vi tvingade till det. Utan därför att vi väljer att göra det. Därför att vi vill ge ära åt Jesus. Därför att vi vill betjäna varandra. Därför gör vi det. Och vi är ofullkomliga när vi ska göra det. Så det är inte bara frågan om att liksom mobilisera sin egen styrka. Utan det är ju därför som vi får andens gåvor. Vi behöver ju andens gåvor, för vi kan inte göra det själva. Om vi ska leva i en gemenskap där var och en ska bidra, så är vi beroende av den heliga andens gåvor. Ingen här kan säga att vi inte behöver den heliga ande. Eller hur? För det är vi mycket väl medvetna om. Det ska vi se mer av här så småningom. Jag hade några andra bibelställen här. Vi kan se här 1 Korinthierbrevet 8:7. För de är ju så nära här så att vi kan se vad det står där. 8:7. Ja, det hade också med avgudarna att göra. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Där handlade det om samvetet och att äta kött från avgudaoffer. Den kunskapen, de hade inte den kunskapen vad man fick och vad man inte fick göra. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer. Och så orenas deras samveten. De kunde inte urskilja, de kunde inte förstå. Kapitel 10 också, vers 14. Därför mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Fly bort från avgudadyrkan, eller positivt uttryckt, fly in i Kristus. Fly in i beroendet av den helige anden när ni är samlade till gudstjänst. Glöm de som sitter vid sidan om och vad de presterar eller inte presterar och att du är sämre. Var istället i en förtrolig gemenskap där du söker: vad vill Gud att jag ska bidra med den här kvällen? Där hör andens gåvor hemma. Här ska jag säga en sak till då som inte har att göra med Isis och Mitras och Dionysus och de andra avgudatemplen, utan vad som har att göra mera med den judiska bakgrunden. Det står ju här i vers 2 om de stumma avgudarna. I den judiska traditionen så tycker man nog att det är lite roligt till och med att driva med de stumma avgudarna. De kan ju inte ens prata, säger man. Och det finns flera sådana ställen. De hör ingenting och de ser ingenting och de förstår ingenting, de här avgudarna. Slå upp till exempel 5 Mosebok. Vi kan titta på ett par sådana ställen. För jag tror det är det Paulus har i åtanke. Som är också motsatsen till våran Gud, som ju är en Gud som talar. Som ger sitt ord och som verkar genom andens gåvor. Avgudarna kan inte verka något sånt. 5 Mosebok 4. vers 28. Det handlar, ser jag här utav rubriken, om avgudadyrkan och att avgudadyrkan förbjuds. Och så står det då i vers 28. Där ska ni tjäna gudar som blivit gjorda av människohänder. Gudar av trä och sten. De kan varken se eller höra, äta eller lukta. Kom ihåg det när det gäller avgudarna. Eller titta i första konungaboken. Det är ju sånt där känt ställe. Vi ska se här vilka verser vi ska läsa där. Men det är ju när Elia besegrar Baals profeterna. Så gör han ju sig lustig över Baals profeterna. Vers 27 kan vi ta. När det blev middag retades Elia med dem och sa: ropa högre. Visst är han en gud, men han kanske sitter försjunken i tankar. Eller så är han upptagen eller på resa. Kanske sover han, men då ska han väl vakna. Och så ropar de ännu högre. Så det här finns som sagt i den judiska traditionen. Titta också i Saltaren 10. Vers 14, men det stämmer väl inte, va? Vad sa du? Ja, vers 5 säger Kerstin. Han fnyser åt alla sina ovänner. Men det finns något annat här om att han inte hör. Men jag orkar inte läsa igenom alltihopa nu. Ibland går det lite fort när jag antecknar, märker jag. 115 då, ska vi se om vi hittar bättre där. Psaltaren 115. Vers 5. Ja, vi kan se från vers 3. Vår Gud är i himlen, han gör vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun men talar inte, ögon men ser inte. De har öron men hör inte, näsa men luktar inte. Med sina händer tar de inte, med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. De som har gjort dem blir de lika, ja, alla som förtröstar på dem. Så kan det låta där. Och till skillnad då emot den kristne guden, eller mot den gud som Paulus lärde känna. Det är ju en gud som talar. Det är ju en gud som verkar ibland oss. Och det är det här kapitlet handlar om, första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Handlar om hur Gud verkar i oss i gudstjänsten. Och här måste vi bara hitta... Ja, för vi måste åtminstone liksom bli mer och mer medvetna om att det är så. För att jag menar, även om vi bara inom citationstecken sjunger psalmer och ber böner, så ska vi vara medvetna om att vi gör det i Herren. Och om vi lyssnar på texterna, episten och evangeliet, så är det ju Gud som talar. Vi måste ha den dimensionen. Så att det inte bara blir ett skådespel. Och det är så många, allt för många uppfattar liturgin som ett skådespel. Någonting som man inte förstår, någonting som man är utanför. Och det är för att vi inte ser. Vi har ju ögon och ser inte. Vi har öron och hör inte. Och det här behöver vi få ändrat på. Sen tror jag i de mindre sammanhangen, samlingarna i hemmen och så, där kan man vara bli ännu mer medveten om Herrens närvaro. Och där kan du anden verka i frihet på ett annat sätt. Och det är inte så konstigt att Gud verkar på olika sätt i olika sammanhang. Så jag ser mycket fram emot de fortsatta samlingarna i hemmet när vi har undervisat färdigt här om andens gåvor. För när vi undervisar om det och när vi får upp ögonen för det och när vi börjar tro det, då kommer det också att börja fungera. Det ena ger det andra. Sen så säger Paulus här: därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Anathema heter det på grekiska. Anathema Jesus. Och det är nog en teknisk term. På samma sätt som kyrios Jesus. Jesus är Herren. Så de står emot varandra, de här två tekniska termerna. Och att anathema är en teknisk term är ju lite oklart på vilket sätt det är, va? Men i Gamla testamentet, och Gamla testamentet är ju också översatt till grekiska, så där finns ordet anathema. Där handlar anathema om att placera någonting under Guds vrede eller under Guds förbannelse. Det är ett moment, så att säga, ett gudstjänstmoment där man placerar någonting under Guds vrede. Och man kan inte placera Jesus under Guds vrede om man har lärt känna Jesus. Det är hans poäng. Då kan man fråga sig, ja, men gjorde de så då i Korint? Eller ännu mindre, gjorde de så i den här gudstjänsten? Nej, förmodligen inte, men det är inte alls omöjligt att man i tempelfesterna eller i andra sammanhang faktiskt förbannade Jesus. Därför att man kontrasterade sin egen tro emot andras. Det har ni ju märkt när vi talar här om de stumma avgudarna. Det gör ju de kristna också. Man distanserar sig och kontrasterar emot motsidan. Och så gjorde ju motsidan också. Och vi vet att i den judiska gudstjänsten, åtminstone under en viss tid och i vissa platser, så kunde man ha en förbannelse över Jesus eller över de kristna. Just för att distansera sig. Så att tydligen på något sätt så fanns det här känt i bland korintierna. Vi har ordet återkommer i 16:22, har jag skrivit. Vi ska se vad det står där. Ja, där är det ju faktiskt åt andra hållet. Om någon inte har Herren kär, skall han vara under anathema, under Guds förbannelse. Du har det också, vi hade det i första kapitlet i Galaterbrevet. Om någon förkunnar ett annat evangelium än det jag förkunnar, så vare han anathema, ställd under Guds vrede. Om det så är en ängel ifrån himmelen, så var han ställd under Guds vrede. Ordet finns också i Romarbrevet 9:3. Men frågan kvarstår ändå då här när vi kommer tillbaka till 12 kapitlet och 3 versen. Varför Paulus är så drastisk, varför han tar upp det här anathema Jesus. Och då finns det en del kommentarer som menar att det är för att Paulus vill vara övertydlig. Han vill göra just den här distanseringen. Och andra som menar att det kunde mycket väl ha låtit så i de här mysteriekultens orger. Exegeten Thilson, som jag citerade förut, han skriver i sin kommentar om att arkeologerna har hittat 27 olika förbannelser i samband med utgrävningar. Det är alltså vanligt inom hedna kulten. Och så finns det de som menar att det kan ha haft judiskt ursprung också. Som jag sa, det finns också i Gamla testamentet. 5 Mosebok till exempel. Det ska vi se där. 5 Mosebok 7:26. Du ska inte låta något avskyvärt komma in i ditt hus, så att inte också du drabbas av tillspillogivning. Så är det översatt där. Tillspillogivning, det är ju samma sak, vad man ställer någonting under Guds förbannelse. Det finns också i kapitel 13, alltså 5 Mosebok 13, vers 17. Låt inget av det tillspillogivna fastna i dina händer, så att Herren vänder sig ifrån sin glödande vrede och visar dig barmhärtighet och förbarmar sig över dig och förökar dig och så vidare. Det är också tillspill och givning. Sen finns det faktiskt de som säger, men det låter ju, det är nästan svårt att tänka sig. Men det finns de som menar att det kan ha låtit så här också i gudstjänsten i församlingen. Nämligen de kristna inom situationstecken som kanske inte hade den där frälsningsvissheten eller som var starkt gnostiskt inspirerade. Alltså, för det, vi har ju sett det i Korinthierbrevet att det fanns de som bara höll sig till det andliga och som sedan inte brydde sig om det kroppsliga, för då kunde man leva lite hur som helst. Och det talade man om som om det vore en högre vishet och den här överandligheten var något speciellt. Man kan tänka sig att man i ett sådant sammanhang, menar den här kommentatorn, kunde ha sagt att ja, men Jesus behöver vi inte bry oss om. Jesus kan vi liksom, han blev ju korsfäst. Honom kan vi bortse ifrån. Det låter ju osannolikt i våra öron. Men som sagt, det vet vi inte. Det är olika förklaringar på varför Jesus, eller förlåt, varför Paulus säger anathema Jesus. Men det nu kommer det allra viktigaste, och det passar ju bra nu eftersom det snart är slut här. Det allra viktigaste, när han säger så här, så är det ju inte för att framhäva det som jag har nu ägnat några minuter åt. Utan det är ju motsatsen han vill framhäva. Han vill alltså lyfta fram att det är Jesus som är Herren. Kyrios Jesus. Och de orden, Jesus är Herren, som står där, kom ju att bli den första kristna trosbekännelsen. Det är själva kärnan i den kristna trosbekännelsen. Har vi det också i 8 kapitlet vers 6. Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Alltså det finns också den här embryot till trosbekännelsen. Jag har ytterligare några bibelställen där. Apostlärningarna 2:36, Romarbrevet 10:9. Kanske ska jag avsluta med Romarbrevet 10:9 och 14:9. Romarbrevet 10:9, det är ju skrivet då något år efter första Korinthierbrevet. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 14 kapitlet Romarbrevet vers 9. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herren över både levande och döda. Jag skulle gärna kontrollera det där i grundtexten, för jag reagerar alltid när det står att Jesus är Herre i obestämd. Det finns ju många herrar, herremän. Men Herren i bestämd form ska det vara. Jesus är Herren. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du vill öppna din värld, ditt rike allt mer för oss. Att vi kan bli bekväma i gemenskapen med det andliga. Att vi kan lära oss att känna igen dig, dina gåvor, dina verkningar, dina tjänster. Herre, tack för den här introduktionen. Nu ber vi att du ska bevara det här i våra hjärtan och att du ska hjälpa oss att rätta oss efter ditt ord och att du ska göra oss ivriga att fortsätta tränga in i din nåd, i dina nådegåvor. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är första Korinthierbrevet som vi håller på med, och det här var del 41. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Presentatör och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.